Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det dags för ännu ett avsnitt med Sektpodden. Välkomna till mig och till Rigmor. Jag heter Emma Genbeck, har en gång i tiden varit medlem i Knupesekten. Även ledare där, och nu driver jag Sektpodden tillsammans med Rigmor Robert. Och vem är du, Rigmor?
Läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Och du är faktiskt sjuksköterska också.
Mm. Stämmer bra det, det jobbar jag som idag. Ja, Rigmor, nu har vi haft den här podden ett tag, kan man säga. Det är spännande och roligt med varje nytt avsnitt.
Kul att träffas tycker jag, ja. Och ha det här ämnet som går liksom hur djupt som helst, ja. Egentligen. Och hur vitt och brett som helst över världen.
Verkligen.
Sekter och sektlika förhållanden verkar finnas, kunna uppstå överallt.
Mm. Så är det verkligen. Hur har din senaste vecka varit, Rigmor? Mm. Har du haft det lugnt och skönt?
Nej, eller verkligen det... inte.
Inte?
Nej.
Aj. Eller det kanske i och för sig var bra. Det kan ju vara bra att man har mycket att göra. Hur har din vecka varit? Hektisk?
Ja, hektisk. Ja, jag har jobbat mycket. Jag har haft föreläsningar. Men jag har ju faktiskt också åkt till min barndomsstad Örebro, och så har jag träffat studentkamrater. Vi tog studenten för 55 år sedan, och ett gäng av oss återses, och det var faktiskt jättekul.
Wow. Det är nog inte så jättemånga som återser sina studentkamrater efter 55 år. Jag har aldrig haft någon reunion med mina student.
Nej, jag känner ingen som har, utan det är kompisar där i Örebro-trakten som har dragit ihop. Tyvärr så är Roffe, som var väl, eller Ludde, han heter Rolf Lundin. Han var eldsjäl i de här återträffarna, men sen förra mötet för 5 år sedan så har han gått bort.
Ah.
Så det är sorgligt.
Men det var någon annan som höll ihop tillräckligt för att träffas igen.
Ja.
Ja. Spännande. Ja. Ja, hektisk vecka, och nu sitter vi här igen.
Mm.
Ja.
Alltså jag har ju tänkt lite över jag tänker alltid på vårt nästa möte.
Ja.
Jag undrar om du har sett på SVT Play att det ligger en serie i 5 avsnitt om en sån här källarfamilj igen. En pappa som har hållit sin familj instängd ända till barnen är vuxna, en skara, jag tror de är 6 stycken. Har du sett det?
Jag har inte sett avsnitten, men jag har hört talas om och sett trailern och att den finns där.
Mm. Kan vi återkomma till
den
kanske?
Ja, men absolut. Det känns ju som någonting som är vårat.
Men du, berätta om din vecka. Hur har du det?
Ja, men jag har haft en helt okej vecka. Jobbat som vanligt och så vidare. Det som har varit kanske det som är intressant för idag, det är att jag, eller vi ska jag säga, du och jag, men vi fick, eller jag fick till oss via min privata Instagram-konto en fråga utifrån en podd som en lyssnare till oss, en som jag känner, en bekant, som hade hört en podd som heter Tortyrsekten, Aftonbladets krimpodd tror jag det.
Mm.
Och hon undrade, kan inte ni lyssna på den här och ge era reflektioner? Och hon var framförallt intresserad av att fråga dig, Rigmor, hur kan det här hända? Och kan verkligen vem som helst bli indragen i någonting som är så otroligt, som hon tyckte det osannolikt, eller så makalöst i sin beskrivning och så vidare. Så jag lyssnade på den podden i veckan. När jag satt i bilen och sen
jag läste artikeln om det, men jag har inte lyssnat på den. Berätta.
Mm. Nej, men alltså tortyrsekten är ju ganska intressant, för att det är någonting som har skett nyligen och som har blivit väldigt, på ett sätt väldigt lite uppmärksammat. Det handlar om, det sträcker sig tillbaka ungefär till 2013. I den här podden så är det en man som de intervjuar, som då i podden heter Peter, han heter någonting annat, och som då beskriver sin resa.
Han var väl i 60-årsåldern nu, eller hur?
Det är möjligt att han var.
62 tror jag.
Och han beskriver i alla fall hur han då i den här tiden i sitt liv, 2013, har någon pengaproblematik av något slag, dåligt med pengar, behöver pengar, och då hittar den här jobbannonsen där det är någon slags telefonförsäljningsföretag där man blir lovad en ganska ansenlig summa pengar varje månad för att jobba där, och han nappar på det och åker på intervju och får jobbet. Och de lovar guld och gröna skogar, och det är väldigt positivt till att börja med, och han jobbar. Men det blir inte riktigt så lovande. Man får inte in pengarna, det blir inte det resultaten som man har tänkt sig. Det här är ett företag som ligger i Stockholm. Och ledaren eller chefen, han heter i den här podden Arvid. Han heter också någonting annat, och de använder fingerade namn hela tiden. Men Arvid, han hamnar i schism med några andra på företaget, och det slutar med att Arvid tillsammans med den här Peter och några andra, de bryter sig ur företaget och fortsätter i Arvids lägenhet, företaget. Och så småningom så köper Arvid ett hus och de fortsätter företagsverksamheten där. Men det går inte riktigt så bra som de har tänkt sig. Men den här Arviden har någon filosofi där, att bara vi tror tillräckligt mycket på det här så kommer vi att bli belönade ungefär. Han beskriver det som att universum kommer att belöna oss. Bara vi jobbar hårt och tror på det här så kommer pengarna så småningom. Så de håller väl fast vid det här ändå.
Känner vi igen det?
Ja, det gör vi ju. Och det är det här som är intressant när jag lyssnar på den här podden, som då inte handlar om en företagsvärld till att börja med, och sen, men inte religiöst överhuvudtaget som i Knutby. Och ändå så är det ju så att jag känner igen flera saker som jag kommer att återkomma till.
Mm. Vi har ju varit inne på det, när en arbetsplats eller en organisation i arbetsliv blir sektlik i tidigare avsnitt. Jag tror vi kommer att komma tillbaka till det.
Ja. Men vi har fått flera förfrågningar om det och flera mejl, så det är uppenbart någonting som är...
Och det intressanta då, det är ju att det finns ingen religiös anknytning. Det är inte det som har fört de här människorna samman.
Nej, precis.
Det är inte idéer om Gud och utvaldhet, utan det är idéer om pengar. Mm. Vi kommer att bli rika, men det var tydligen universum som skulle bidra, så någon typ av övermänsklig...
Jo, men det har ju ändå någon slags grund i någonting annat också, därför att de beskriver ju, och han beskriver även sig själv, den här ledaren, den här chefen, som ändå någon, att han har förmåga att hjälpa människor, att självförverkliga sig själva, att...
Självförverkliga,
en personlig utveckling och allt det här.
Ja, men du, det där med självförverkligande, det är ett ord som för mig har varningsflagg. Vad är det?
Ja, vad är det för någonting?
Jag undrar om jag har träffat någon självförverkligad människa. Man är som man är.
Det handlar väl... Jag tror att man tänker, i alla fall, när man hör det, eller det här med personlig utveckling, att man på något sätt ska nå sin egen fulla potential.
Och det där brukar de heta. Ja, fulla potential.
Det. Precis, ja. Och det är väl det som
tro
den här...
Tro på dig själv och sikta mot stjärnorna, ja, så når du längre.
Så kan du nå hur långt som helst. Och så kan du få framgång. Det känner vi igen, framgång. Mm. Att man ska ha framgång. Och det är vad det här handlar om också, framgång.
Mm.
De fortsätter företaget, men det går inte bra. Och så småningom så inför den här Arvid något som kallas för nolltolerans. Vilket innebär att om du inte har framgång, om du inte får resultat, då blir du straffad. Och det är fysiska straff. Och de beskriver till exempel att de sticker med nålar under naglarna, att de har skendränkningar, att det är, de rullar in i varandra i någon matta och sen så ska man göra olika övningar i det där. Och han går också omkring med en kolsyrepistol med metallkulor och skjuter på dem och så vidare.
Är de inlåsta eller är de kvar frivilligt i den här miljön?
De är kvar frivilligt, om man nu kan kalla det frivilligt vad det blir så småningom, men de är i alla fall inte fysiskt inlåsta. Men det som skapas mer och mer i den här miljön är ju väldigt mycket hot om straff och en skapas en rädsla och en kultur. Och det går så långt så att de utsätter varandra i det att de hjälper till vid de här bestraffningarna. Och de beskriver hur de håller fast varandra eller binder varandra i liksom, när de ska forma straffen. Och det som är intressant där tycker jag att det är att de beskriver just det att varför gjorde de det? När Peter han skäms när han berättar det här, han ånger, det är ju hemskt att behöva erkänna att man har gjort sådana här saker mot en annan människa.
Han var inte så väldigt länge i det här sammanhanget väl?
Han någon gång hösten 2013 började här och han tar sig ur det här sommaren 2014. Så det är inte ens ett år, men det är ganska mycket han hinner vara med om och det går ganska snabbt att den här skräckkulturen liksom skapas. Och det han beskriver är just det här att man som han själv beskriver, att det blir som i en diktatur där man av rädsla för att själv bli straffad hjälper till att straffa någon annan. Vad skönt, det var i alla fall inte jag den här gången. Och sen så är man med istället att hålla fast någon annan i rädsla för att själv bli utsatt. Och det tycker jag är också någonting man känner igen från olika sekter och sektliknande miljöer, men också från Knutby där jag kommer ifrån, utifrån vad framförallt...
Jag tänkte säga det. Vad jämför du med hans erfarenheter och dina? Och det du har sett som framkom?
Ja, men om jag utgår från mina egna erfarenheter där jag själv har varit med, så handlar det ju framförallt om verbalt. Att man har varit med i att liksom klanka ner på människor eller frysa ut människor och de här bitarna. Men det jag också sen fick höra att andra utsatte varandra för sen i den här nästa kärnan i Knutby då när jag själv hade blivit utfryst ur den, det var ju att de även rent fysiskt fick straffa just varandra för att de inte gjorde rätt, inte nådde resultat precis på samma sätt fast med andra var andra resultat man skulle uppnå. Så det är också likt fast det inte alls handlar om religiösa saker. När det gäller den här
sektorn. Här är det pengarna och budgeten som är Gud.
Mm.
Men när i förfallet så sker väldigt likartade.
Mm.
Det är ruskigt. Mm. För det är vad man i stor skala ser också när tortyr har praktiserats inom olika organisationer och polisväsenden och militärt och vid utfrågningar och sådär.
Mm.
Det är konstigt att vanliga människor kan man tycka kan hamna i något sånt.
Mm. Men det är inte första gången i världshistorien som det sker.
Nej, tvärtom. Och var det inte så också i den här gruppen att de inte pratar med varandra?
Precis. De beskriver ju också det att även om de inte var inlåsta så försökte, det var ju liksom man var rädd för att dels var man rädd för att ta sig därifrån därför att man var rädd för att få straff eller bli kidnappad tillbaka. Någon av kvinnan beskriver ju hur de kom och hämtade henne när de försökte fly. Men sen också just det här att de inte vågade prata med varandra om det heller.
Anförtro sig åt varandra
i alla fall. Nej, precis. Exakt. Man vågar inte anförtro sig åt varandra och berätta om sina egna inre upplevelser av det hela, därför att man var så rädd för att den andra personen skulle tjalla. Och berätta för ledaren om vad som, och så skulle man själv få. Så att den här, jag menar att man, det blir som celler där man var och en lever i sin egen värld, i världen, känner jag ju igen väl ifrån Knutby. Det var ju precis så det fungerade, och det var det som var så nästan chockartat när man kommer ut på andra sidan och man börjar prata med varandra och upptäcker att man har haft väldigt liknande upplevelser men inte sagt någonting, utan alla har lett emot varandra och sagt att åh vad det är bra, det här behövs och det här och så vidare, och sen så har man gått i sin egen kammare och haft i princip samma upplevelser av skräck och ja, den här känslan av utanförskap när man då är utfryst och så vidare. Och det är ju lite grann det då han beskriver här också, när Peter, att de vågar inte prata med varandra eller jämförtros åt varandra av rädsla. För hade de gjort det så hade det ju kanske spruckit också. Så det är samma mekanismer.
Ja, det är det som brukar kallas att man atomiserar människor. Mm. Man motverkar nära relationer både inom gruppen och till anhöriga utanför gruppen och till vänner utanför. Utan det gäller att skapa den här känslan av att man inte kan ta kontakt med omvärlden. Man hör inte längre dit. Man har hamnat i den här upp- och nervända tillvaron som är sektlivet. Och så förstår man inte hur man ska kunna ta sig därifrån.
Nej. Och det ska också tilläggas att den här gruppen, de bodde nästan som ett kollektiv till slut. Att de bodde i det här huset tillsammans, den här lilla gruppen. Men sen tyckte jag var en intressant sak som jag känner igen väldigt väl från min erfarenhet. Och det är när de beskriver hur de fick turas om att väcka då den här chefen Arvid på månaderna. Mm-hmm. Och han hade ett väldigt hett temperament och humörsvängningar. Så man visste ju aldrig vilket humör han var på. Och om han var på dåligt humör så var det ju för att de andra kom med dåliga energier. Mm-hmm. Och det är nästan exakt identiskt med det som skedde i Knutby bland oss som var närmast Åsa. Just den här, framförallt vi kvinnor som fanns där hos henne på månaderna, för hon skulle ju alltid ha någon där när hon vaknade. Och att hon... Det var som ett lotteri. Man visste aldrig vilket humör hon var på när hon kom ner från trappan. Och man var alltid lika rädd för att det skulle vara ett dåligt humör som mötte en. Och det var ju vårat fel vilket humör hon var på, utifrån vad vi tog med oss in i huset. Liksom, av då. Vi kanske inte kallar för dåliga energier, men... Det är ungefär samma sak. Så det var väldigt...
Var det dåliga andar, eller vad sa ni?
Ja, att man tog med sig liksom helt enkelt liksom saker som man bar på, eller om man hade haft någonting som var jobbigt själv, så att man kom med det till henne, liksom att man inte bara släppte allting och hade fullt fokus på henne nu då, utan att man bar med sig sina egna bekymmer eller bar med sig saker som hade hänt tidigare på dagen eller församlingens problem eller och så vidare och så vidare. Det där, och då lastade man över det på.
Ja, men det här är ju så typiskt säckledarbeteende också. Mm. Säckledaren ber inte om ursäkt. Förlåt att jag är på så dåligt humör. Hur mår ni nu när jag är så här, men jag kan inte behärska mig. Det kunde man ju tänka sig, men det är aldrig så. Utan skyller alltid på andra. Mm. Ja, det gör de.
Ja, nej men precis. Det var intressant. Sen i alla fall när Peter då som är där fram till ungefär sommaren 2014, sen så får han blir utslängd faktiskt därför att han anklagas för att ha stulit saker och så vidare, som han säger att han inte har gjort. Men det var hans räddning att han blev utslängd. Och då går han till polisen och anmäler faktiskt det han har varit med om. Men det blir nedlagt. Och sen går tiden och han tänker att han lämnar det här bakom sig och försöker gå vidare. Men sen så kommer det här upp till polisen i ett annat ärende som gör att de börjar nysta i vad som har hänt kring den här mannen. Och det är då det börjar komma fram ännu mycket mer.
Och vad var det för ärende?
Då var det en 17-årig tjej som går till polisen, till någonting som heter Barnahuset, där då barn ska kunna komma till poliser för att, om de har varit med om brottsliga saker, och få anmäla det och få hjälp. Och då kommer den här tjejen, för hon har blivit hotad på nätet. Och när de börjar nysta i det här och prata med den här tjejen så kommer det fram mer och mer saker hon har varit med om i kontakt med just den här mannen då som har hotat henne på nätet. Och
Arvid.
Arvid, ja. Precis, det visar sig att det är den här mannen som då Peter har haft kontakt med tidigare. Och det som nystas upp mer och mer är att han har haft kontakt med henne sedan hon är 13 år gammal och haft en sexuell relation, eller om man nu kan kalla det för relation. Men
kan man inte.
Nej, men sexuellt utnyttjat den här unga tjejen i flera år. Och hon har också varit utsatt för just de här straffen med skendränkningar och så vidare. Och de här kvinnorna som bor med Arvid, de misstänker också någonting, för de hittar hårtussen, de städar och de... Så det här nystas upp mer och mer. Och när då polisen får tag i det här, då börjar de se att det finns ett nätverk, därför att de hittar andra anmälningar mot den här mannen när de börjar titta på och söka genom tid, att det finns flera stycken. Och då börjar de nysta i det här och se ett mönster. Och då det resulterar till slut att det blir 6 stycken målsägare som har olika händelser som de har anmält. Och han blir så småningom fälld för 19 fall. Varav det är 6 fall av våldtäkt på barn. Det är även olaga frihetsberövande och grov misshandel. Så det här, och det sker...
Det är konstigt att man inte läste om detta.
Eller hur?
Det var ju nu för någon månad sedan.
Ja, visst, det var nu. Han blev fälld nu 2022 i mars. Och det här som han blev fälld för, det har pågått från 2013 då, som Peter beskriver som början av hans, när han hade känt honom, till 2020. Så det är en ganska mastig historia, otäck historia, och som verkligen är sektlik. Och det polisen också beskriver är att när de har förhört de här olika personerna som har rätt att ha kontakt med mannen, så finns det en sak som är gemensamt för alla deras vittnesmål. Mm-hmm. Och det är att de just beskriver sin situation som sektlik. Att alla använder ordet sekt, att det här är sektlikt. Att han har fått ett sånt grepp om de här människorna på ett sektlikt sätt. Mm. Där man inte vågar lämna, inte vågar berätta och blir manipulerad, hjärntvättad och vad man använder för ord.
Och frågan till mig som du inledde på den här lyssnaren.
Ja, men precis. Frågan som ställdes till dig, det är just där, hur kan det här hända? Och kan verkligen vem som helst råka ut för det här? Så, och först om vi börjar där då, hur kan det här hända? Hur kan till synes vanliga människor gå in i en affärsverksamhet och lämna som trasiga vrak efter att ha blivit straffade under, för vissa av dem, flera år, fysiskt och psykiskt?
Jag tänker att det är ett extrem exempel på där det börjar med så kallad lovebombing och fina löften och de här tjusiga middagarna med, jag tror han kallade det för Beverly Hills.
Ja, han Peter beskriver det som
ja, men det var verkligen så att
flådigt och flott.
Flådigt och flott, så de som har man kanske svag ekonomi hoppas reda upp det med att jobba, är beredd att jobba hårt, och så kommer man till en miljö där det är så här flott och roligt, och sen just den här pep-talk som de har, tro på dig själv, sikta högt, nu ska vi köra, man pumpar upp de här förväntningarna. Och det motsvarar vad man brukar kalla lovebombing-fasen. När man kommer till en religiös sekt eller en new age-sekt, så kommer man inte dit för att bli inlåst och vara med om något hemskt. Utan det börjar så härligt och man är så hjälpsam och folk är så glada. Och de verkar så fyllda av härlig energi, och plötsligt är man nära vänner på ett lite för avkortat tids... Axel, man, normala fall så lär man känna varandra lite grann pö om pö och så vet man, men här är man plötsligt pang in i en väldig intimitet, kan man säga, när man ska jobba på det här sättet.
Men för jag bara, för att det som är intressant i den här, som jag förstår också efter att ha lyssnat på podden, det är att det är en ganska kort tid med lovebombing i förhållande till kanske bara faktiskt där också i andra sekter, att det är en väldigt snabb inkörsport, och att man snabbt kommer in i de här
men det tror jag beror på att resultatet. Att det handlar ju om att kunna sälja och leverera, och sälja organisationer med hård press och förväntan, det är ett riskföretagande skulle jag säga, därför att då syns det ju så tydligt. Har du sålt något eller har du inte sålt något? Och sen via det att man känner sig att man förtjänar bestraffningen, att man inte har lyckats, man känner sig dålig, så kan den här Arvid få grepp undan för undan tydligen.
Jag tänker också, för att det som beskrivs i podden är också att de får ta lån, de här personerna, för att finansiera, eftersom de inte får in pengar, men fortfarande, de köper ju, de gör ju ordna huset, de bygger upp någon, något, om det är staket eller om det är någon häck kommer jag inte ihåg, men i alla fall de skapar ju liksom ett litet fort där. Så de har ju tagit lån, så jag kan tänka att de kanske fastnar också i ekonomiska fällor och så vidare, som gör att man inte kan ta sig ur så lätt.
Det är ekonomiska hållhakar tillsammans med de andra har ju såklart bidragit.
Och jag tänker också utifrån mig själv att skammen över att man är del i det här kanske också gör att man, det är inte så lätt att bara ta sig därifrån, för man skäms.
Så är det ju. Och det gör att man blir handlingsförlamad. Man tror sig inte om. Man samtycker ju på något sätt. När man ställer upp på att bli misshandlad, så har man ju på någon nivå inom sig själv samtyckt med förövaren. Att man är inte värd mer än så här. Så man kommer sig inte för. Annars är det ju så att själva stressreaktionen gör att en människa i första hand drar sig undan från något så obehagligt. Man flyr, man tar till flykt. Kan man inte fly, så är nästa steg att man slår tillbaka. Det är flight-fight-reaktionen som vi säger om stressen. Men den tredje nivån, det är ju det här att man blir som den lilla musen som ser ormen närma sig och inte känner att man har någon chans. Man är redan inom, så man bara sitter som fastfrusen. Och den passiviteten som man också ofta ser när det gäller övergrepp mot barn, och som rättsväsendet förr i tiden har misstolkat som att man inte gjorde motstånd, då var man ju med på det. Vilket man idag försöker att liksom förstå, och att det är den djupa stressen när man istället är handlingsförlamad. Och det är en väldigt otäck upplevelse som bidrar till att man stannar i en sån här miljö. För att det beskrivs lite grann som om att man delvis dör. Därför att självförsvaret, det är ju som immunsystemet, kroppens immunsystem. Att livsviljan är ju att man drar sig bort ifrån det som skadar en. Men när man börjar anpassa sig till någonting som skadar en själv, då får man också efteråt en, inte bara vad vi kallar posttraumatiskt stresssyndrom, utan ett komplext posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är en annan typ av läkningsfas, en annan typ av traumabehandling. Det går mycket djupare.
Jag tänker också, jag har försökt sätta mig in i utifrån mina egna erfarenheter. Och då tänker jag också att när vi får presenterat oss för oss hela bilden, då har man just hela bilden. Man ser liksom vart det börjar och vart det slutar och vad som händer. Men om man tänker att man är mitt i det, och jag ser inte till, liksom vart det ska ta vägen, och jag förstår kanske inte riktigt hur hamnade jag här. Men man finner sig själv i en situation där man är väldigt utsatt. Och man hamnar till slut i där man försöker överleva för stunden.
Så är det.
Då är det som att man tappar liksom på något sätt siktet åt sidorna. Utan man är här och nu och försöker överleva här och nu.
Man tappar åt sidorna, men man tappar också kontakt med det förflutna. Vem har jag varit? Så här är ju inte mitt sätt och känna, tänka, agera.
Mm.
Och man tappar också tron på framtiden. Man ser ingen utväg. Och det är de mekanismerna som är så viktiga att förstå när människor har hamnat i något sånt här.
Mm.
Mm. När de är utomstående efter och säger, hur kunde du?
Precis.
Ja. Ja, då gör man illa den som har varit i det här.
Mm. Ja, och det är så, för det beskrivs ju i den här podden att de har kontakt med en av de här kvinnorna.
Mm.
Och att hon eventuellt skulle ha varit med, men sen väljer för att hon känner att hon är för tidigt i historien och så vidare. Men också just mycket de pratar om det här med att skammen, att man skäms, att det finns så mycket, man känner sig så dum, så usel, så naiv och så vidare. Så man vill inte utsätta sig själv för andras dömande ord och tyckande. Och där kan man ju bara försöka få människor, tänker jag. Alltså det är det du och jag sitter här och gör. Att försöka förklara så långt det går. Så att det ska finnas en förståelse för varför människor hamnar i de här situationerna.
Den här skamkänslan kan ju nästan stanna lite vid igen, tycker jag. För att det är ju så att, kommer du ihåg att vi har pratat om förr i tiden, när jag växte upp, då kunde man fortfarande få höra gå i skamvrån.
Ja.
Alltså straffet var, och det var verkligen, skamvrån var ett hörn. Och där var en stol, och där fick man sitta och titta in i själva vägghörnan.
Ja.
Jag har faktiskt sett det.
Du har gjort det? Alltså ja, sådana som blivit utsatta för det?
Ja, jag har sett, jag kommer ihåg det i min barndom, jag har aldrig suttit i någon skamvrå. Men jag kommer ihåg det. Och om man då går och sätter sig bredvid den där i skamvrån, då är det ingen skamvrå längre. Utan det är just att skämmas är samtidigt att vara ensam.
Mm.
Och det är därför det är så viktigt. Därför det här är ju mobbning på den värsta nivån. Mm. Och det var, kommer du ihåg att våran förra gäst, Roland Sennerstam, han pratade om att han som skolläkare, om han önskade att han hade lagt ännu mer, kunna lägga ännu mer arbete på mot mobbning. För att det är lite grann att man hamnar i den här ensamheten. Och det är ensamheten mellan de här personerna som bor under samma tak men ändå inte vågar ta kontakt med varandra. De kan inte lita på varandra.
Mm.
Därför om det vore du och jag, så skulle du eller jag kunna gå och liksom ange den andra, och då blir det ännu värre.
Mm.
Så att man får, alla såna här sektledare, diktatorer, de försöker att motverka de täta nära relationerna, motverka vänskap och förtrolighet mellan bästisar, motverka romantiska kärleksförhållanden och motverka närhet mellan barn och föräldrar, om det är en större grupp eller en religiös sekt, men också i diktaturer, som man tar hand om barna, de kan gå med barnhem, eller vad kallades det i gamla Sovjet, pionjärläger kallades det.
Mm. Ja, men precis.
Jag känner en rysk kvinna som uppväxt med pionjärläger. Jag tror att det har präglat henne faktiskt.
Ja, säkert. Ja.
Men
ja, nej, men det var lite kort om den här sekten och så. Men ja, du har ju svarat.
Åter till frågan.
Ja. Nej, men att vem som helst. Det är väl där vi är i så fall.
Jag säger inte att alla människor förr eller senare skulle hamna i det här.
Nej.
Men det som utmärker människor som har hamnat i sektmässiga miljöer, det går inte att säga att den som är sån eller den som har de svårigheter, utan vid perioder i livet när man är i någon form av övergångsfas eller någon form av kontaktsökande, eller ekonomin gör att man behöver vända sig till något nytt sammanhang, i det här fallet kanske, eller man har just slutat skolan, som i ditt fall när Åsa Waldau värvade er ungdomar till Knutby.
Mm.
Eller man går igenom en skilsmässa, eller man flyttar till en ny stad, man vill ett område, man vill få vänner, kontakter. Mm. De här perioderna i livet, då är risken större att man råkar ut från någon som är lite för trevlig, lite för, det är lite för löftesrikt.
Så man kan egentligen säga att det finns ingen, sektpersonlighet som har större risk för att hamna i en sekt, utan det är olika perioder i livet och olika utsatta situationer där vi alla är ibland.
Du, jag tänker nu, kommer jag på, vi måste ju göra ett poddavsnitt om Macchiarini, Macchiarini som nu är i Sverige under pågående rättegång faktiskt.
Ja, just det.
Kirurgen som opererade plaströrstrupar i patient och som nu är under åtal då. För där kan man ju se att så högt utbildade personer som de ledande inom Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset slog sig samman till skydd för Macchiarini. Och det kan man ju se som ett sektligt beteende, där de här fyra läkarna som slog larm idag har berättat vad de fick utstå för att de bröt tystnaden och gick ut till oss andra och berättade vad som pågick. Det ska vi återkomma. Ska vi inte ta ett program om det?
Det låter väldigt intressant. Ja, tack. Det var lite grann om tortyrsekten och våra reflektioner och dina reflektioner och svar på våran lyssnares frågor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har faktiskt ett mejl till dig.
Okej.
Till Emma. Får jag läsa en kort? Hej, nu när det har gått några år, skulle du, Emma, säga att du ser sekten helt utifrån nu? Eller kan du fortfarande känna att du är, citat, i den ibland? Om du vill, vore det intressant att höra om detta i podden.
Ja, men jag kan försöka i alla fall att svara så gott det nu går. Jag kan ju säga att om jag ska säga hur länge jag har varit ur sekten, så var det ju 2016 på hösten där. Så det är ju snart 6 år sedan.
Ja.
Det är inte så lång tid egentligen, faktiskt. Men det känns som en evighet. Det känns otroligt länge sedan som jag var en del i, av Knutby, kan jag säga. Jag brukar säga det när folk frågar lite den där frågan, att det är väldigt svårt, kan jag tycka, för mig själv att svara. Det får ju på något sätt de som finns runt omkring mig svara. Men om jag ska utifrån vad jag själv upplever.
Ja, kan jag göra det?
Ja, men precis. Jag kan ju bara säga först vad jag själv, så får du berätta mig om, eller om du ser något annat. Men som jag själv upplever det, så känns det väldigt avlägset idag. Och det är ingenting som jag... jag har i alla fall inga delar som jag längtar tillbaka till, eller som jag finner mig själv att så där som det var då, tänk om jag hade kunnat behålla de där fina delarna. Jag har nog liksom försökt att känslomässigt att det är liksom på sätt ett kapitel som jag har skjutit åt sidan väldigt mycket. Men om jag någon gång är inne i ett sekttänk, eller vad man nu ska berätta, så det vet jag inte. Det kanske jag är. Vad tänker du, Rigmor, som har följt mig?
Nej, men jag tänker som du säger, vad andra kan bedöma, det är ju i så fall om du i ditt beteende beter dig så som sektmedlemmar gör. Mm. Och då kan jag säga, det gör du inte alls. Det känns helt borta. De här leende munnarna som sektledare eller sektmedlemmar brukar ha. Nej, men att munnen är som ett U, det står så här hela tiden. Och sen de här uppdragna ögonbrynen och ögonlocken, som man ser lite grann av sklera, ögonvitan nästan ovanför iris på ögat, det här
uppspärrade liksom.
Ja, det uppspärrade, spända, som jag ofta möter hos aktiva medlemmar i en sektmiljö. Man liksom har, man försöker stråla att det går bra och att jag mår bra och så. Du är helt lugn och normal, men du vet, jag frågar ju ofta mina vänner, höll jag på att säga, och det ska jag väl inte tjata om, men även mina klienter och patienter, om deras sömndrömmar.
Mm.
Och då undrar jag, vill du berätta, har du haft sömndrömmar om att du är tillbaka i Knutby?
Ja, men, ja, det har jag. Och det har jag ju... jag har sagt till dig ibland, Rigmar, att det är så märkligt, för det kan vara som att jag tänker inte på Knutby, det är ingenting som stör mig. Det är ingenting som jag liksom i vaket tillstånd går tillbaka till och liksom mår dåligt av idag. Men jag har fortfarande drömmar där jag kan drömma om att jag är till exempel... oftast att jag då är i typ ett Knutby-scenario och jag liksom försöker få de andra att förstå att vi måste ta oss härifrån. Och en desperation av att ta sig därifrån, eller att då framförallt Åsa kommer och försöker få mig med på sitt tåg, och hon försöker liksom lirka med mig, och jag liksom, eller att jag försöker ta mig därifrån. Så absolut, sådana drömmar kan komma, dock inte lika frekvent längre. Det går i perioder, men det kan komma ibland.
Mm.
Oftast upplever jag dem inte som några mardrömmar, utan mer som... Ja, det var en sån dröm igen.
Ja.
Ja.
brukar...
Vad säger det dig?
Jo, men du säger mig, du vet, en av mina gamla favoritfilosofer, Epiktetos, på romarrikets tid, den frigivne slaven.
Mm.
Nej, men han har ju sagt det så enkelt. En del av oss själva kan vi styra och ha kontroll över.
Mm.
Och en annan del av oss själva kan vi inte styra och ha kontroll över. Och det är lite så det är, att, och då kan man kalla den andra delen som man inte styr för själen, som inte går att uppfostra.
Mm.
Och då tänker jag att när man har levt i en sån här miljö som du gjorde så pass lång tid, så håller själen på fortfarande och kanske bearbetar. Men det är också minnen, man kan ju få drömmar inte bara om svåra saker, utan man kommer ofta ihåg de drömmar som har en stark emotionell laddning.
Mm.
Och då kan man ana. Tumregeln är ju som jag har fått lära mig, och som jag tycker erfarenheten faktiskt stämmer rätt bra med, det är ju att ungefär lika lång tid som man har varit i en sekt, ungefär lika lång tid fortsätter man att växa ur och läka ihop den erfarenheten.
Mm.
Du var ju där rätt länge.
Men... Ja, 20 år, så jag har några år kvar. Ja, men jag, och det är på något sätt, det tror jag att jag tänker nog själv att det är liksom frågan om jag blir färdig ifrån sekten, det vet jag inte om man någon gång blir. Jag menar,
behöver man ju inte bli.
Nej, så länge, jag kan ju känna det som att jag kan gå varv på varv där jag kommer tillbaka till samma saker. Speciellt om det händer någonting i livet, eller om det är någonting som är jobbigt, eller någonting, alltså något helt annat. Så kanske jag blir påminn om saker, eller det kan vara relaterat till saker jag har förlorat under de här åren som blir en sorg. Så det är klart att det påverkar mig. Men känslomässigt... men...
Har du vänner som du träffar som var med i Knutby-sekten?
Jo, men det har jag, några stycken.
Mm.
Men det finns också de som man inte har någon relation till, och som på grund av just hur allt har blivit, så ja, det blir för smärtsamt.
Mm.
Så det är ju väldigt olika och så. Och jag kan, det jag kan också känna idag, nu sitter vi ju här och pratar om det. Och det tycker jag är en sak, för att här är det är våran podd, det är min podd, om du förstår vad jag menar med det. Just för det här kan jag styra. Och vad jag, men jag känner mig väldigt mätt, faktiskt måste jag nog säga, på att prata om Knutby i andra sammanhang där man ska stå på något sätt till svars för allting och svara på frågor. Och jag kan nog känna att den där tiden, de första åren, så kände jag nog ett ansvar att förklara. Och det kan jag nog känna att, det tycker jag nog själv att jag har gjort. Och jag känner nog inte samma ansvar längre att göra det. Att stå liksom på givakt för media eller för folk som frågar. Utan nu backar jag lite grann och känner att, så. Och jag tror inte heller att det är sunt att stanna i att prata om det man har varit med om för länge heller. Utan jag tror att det sunda är att gå vidare och
att
göra,
det,
göra annat.
Jag tänker på en sak när du beskrev vad du hade lyssnat på om tortyrsekten, som också gällde er, nämligen att medlemmarna i den här lilla gruppen deltog själva i att plåga sina kamrater. Och man hjälpte inte den som var utsatt, utan tvärtom, man hjälpte till med tortyren. Och kände lättnad över att det inte var man själv den gången som var utsatt. Vad säger du om det när det gäller Knutby?
Nej, men som jag sa tidigare så förekommer ju det, precis som jag sa där, på olika sätt. Även om det inte bara var i fysisk form. Och det är ju någonting, det är delvis därför som jag känt att man har ett ansvar att förklara. Mm. Eftersom jag är naturligtvis ett offer som de allra flesta, skulle jag säga, i Knutby-sekten är offer på olika sätt. Men vi är också de som har utsatt varandra. Om man nu vill kalla det för förövare, eller om man vill kalla det för mobbare, eller om man vill, vad man vill använda för ord på det, är kanske inte så viktigt. Men att vi har ett ansvar också för det, de handlingar vi har gjort. Vi var vuxna. Och även om man har hamnat i en miljö där man har formats något som man inte ville vara, om man hade fått bestämma helt och hållet själv, så har man fortfarande ansvar. Och det kan jag känna att för mig är det viktigt att det, och jag tror att det är viktigt för mig personligen att lyfta det när jag pratar om det offentligt, men också viktigt, tror jag, för mig och för oss alla som har varit med, för att faktiskt komma till en egen personlig frihet i det hela också, att på något sätt lämpa av det genom att faktiskt också erkänna både för sig själv och för sin omgivning vad man själv har gjort också. Och det är så otroligt mycket lättare ju att sitta och vara ett offer. Det är mycket bekvämare, du får allas
du får all sympati
och du får liksom, och du får klapparna på axeln och du får heja dig, vad duktig du är och du är stark och så vidare. Och det är ju skönt att få det, och kanske framförallt när man varit med om något sånt där. Men jag tror att det i längden så måste man också komma till insikt för vad man själv har utsatt andra för att det ska bli en balans och en sanning i det man talar om man nu ska tala om sanning, men en verklighetsförankring i det hela.
Ja, det är ju inte bara de händelserna som kom upp i rättegången i Uppsala, utan det är ju, när jag pratar med er medlemmar på olika nivåer, olika åldrar i Knutbysekten, så är det ju verkligen uppenbart att det är många historier om mycket tortyrliknande händelse faktiskt, om man ska använda det, där offret inte kämpar emot det minsta, utan den som för tillfället är i övertag skadar både verbalt men också fysiskt. Så det är klart, det ligger ju kvar. Det ligger kvar till dess allt sånt hinner bli klarlagt kanske. Och att man, jag tror som du, att det är bra om man kan komma till insikt. Det är nämligen svårt att komma ihåg det som det lagrar sig på olika ställen, därför att det man upplever när man är utsatt för övergrepp, det är så uppskakande, man är så rädd, man är alltså, det gör ont både psykiskt och fysiskt om det är fysisk misshandel, men för förövaren så kan det vara nästan som, nej, men det här gör jag bara för det ska göras. Och det är lite konstigt, för att man kanske inte ens är arg på den som man utsätter. Utan det ingår i det beteende man ska göra. Och det här att
misshandla utan att vara arg, utan att vilja illa. Det är en neutral och väldigt kuslig del av såna här handlingar.
Mm.
Och det är också svårt att komma ihåg det, för att då är det liksom inte känsloladdat på samma sätt för den som har gjort illa.
Mm. Jag tänker på andra som har berättat om sina historier från Knuper, där man använt just ordet robotlik. Mm. Att man blir som robotlik. Och det kan jag säga att jag har ju sett de som har varit väldigt robotlika i närheten i Knuper. Och det är otäckt, för de blir nästan de värsta när det gäller att sätta dit andra. Därför att de blir så otroligt vad ska man säga, maniska nästan i sin övertygelse och sin...
Det robotlika, det tycker jag är ett kännetecken.
Mm.
Även i den här lyckliga ansiktsutstrålningen till omvärlden. Men också i hårdheten, inte minst emot barn.
Mm.
Och att barnen fick lära sig något liknande, därför att det var så man skulle göra som vuxen.
Mm.
Mm. Ja, lite grann soldater i sekten på något sätt.
Ja. Jag tänkte också på en annan sak nu, prata om det här med att vara jag skulle vara intressant att höra vad du tänker om det, Rigmor, för att jag kan känna att jag har gått ifrån att när jag väl lämnade sekten de första tiden, då var man då bara berättar man allt och allt var hemskt och allting. Sen när man kommer till, känner jag till en punkt också där jag känner att jag vill också försvara inte sekten, men vad vi gjorde. När jag hör människor som berättar saker som inte känns trovärdiga eller som inte känner jag känner igen, eller när människor beskriver...
Är det medlemmar som berättar då, eller är det utifrån?
Ja, det kan vara både och.
Ja.
Att man beskriver sig själv som mer offer än vad man egentligen var, eller vad det, att man kan känna eller att någon beskriver som inte var där, som om de visste hur det var, att man då kan känna, det här är vår berättelse, det är min berättelse, kom inte och så vill man försvara den på något sätt, och så vill jag förklara. Och det kan jag ibland känna att det kanske också har att göra med att det ändå finns fortfarande en form av skam hos mig också, att jag skäms för att jag var med på det här, och att man då vill förklara, vill att människor ska förstå och inte få en ny felaktig bild av det hela.
Det tror jag är väldigt viktigt, för många av er har sagt samma sak. Och att det har varit jobbigt när media har också framställt någonting som man inte kände igen. Mm. Det var illa. Det var hemskt. Men just det där stämmer inte.
Mm.
Att det är en väldigt obehaglig känsla att det blev liksom plötsligt tillåtet att säga vad som helst. För nu gällde det Knutbysekten.
Mm. Ja, men lite så att det, så att det...
Hur kände du till exempel när du läste Jonas Bonniers bok som heter Knutby?
Ja, ett bra exempel. Ja, men det är ju verkligen ett sånt exempel på när någon försöker beskriva, nu menar han ju att det här är en fiktion, att det inte ska vara liksom Knutby fast den heter Knutby och så vidare, utan den bara bygger på historien. Men det är ju så uppenbart för alla vad det handlar om. Och det är otäckt, för att människor läser ju boken och tänker, det här är Knutby. Såna här var de. Och även om man någonstans liksom fattar rent liksom, intellektuellt att det är klart att han har hittat på lite också, så fastnar en bild som man liksom inte kan tvättas bort hur som helst, utan för människor som inte känner mig och får läsa om mig, även om inte jag nu är med så mycket i den här boken då, men då tror de ju att de har fått en bild av mig ändå. Mm. Och det är obehagligt, det tycker jag.
Det känner jag igen från andra liknande fall, att man tycker det är jobbigt när man gör även en dramadokumentär men nu måste jag ju säga då att den dramadokumentär som gjordes var det TV4 eller SVT?
Du tänker på den som
som byggde på Jonas Bonniers?
Ja, men det var TV4. Det var TV4 och C-more.
Nej, men därför den tyckte jag faktiskt blev väldigt bra. De fokuserade på ett fåtal personer nära Åsa, som då hette Eva, tror jag, i den serien. Men det psykologiska spelet och det psykodynamiska psykosociala dynamiken i den här grupperingen. Det tyckte jag de fick fram väldigt bra. Duktig regissör, duktiga skådespelare.
Jo, men det håller jag med om, och det har vi ju pratat om i podden också tidigare, att jag blev överraskad över att den var så välgjord ändå, att de hade fångat karaktärerna så väl.
Jag kan ju faktiskt, när lyssnaren frågade dig, så skulle jag ju kunna fråga mig själv, tänker jag.
Jag kan fråga dig, för jag tror att jag vet vad du tänker, för jag har tänkt på det också. Ja. Alltså för dig har det ju gått många år sedan du lämnade Jung.
Ja.
Eller utbildningen i Schweiz.
Gruppen.
Precis.
Von Francianerna, som de faktiskt kallades.
Är det så?
De kallade oss det.
Ja. Hur känner du att du har kommit ur? Eller är du fortfarande kvar?
Om man
kvar?
Tänker att jag reste ner. jag värvade ju mig själv i så fall, som en sektmedlem kan man ju säga. För jag läste om Maggie Sammelteverket som du ser där uppe på både tyska och engelska.
På hyllan.
Ja. Men om jag skulle tänka, jag åkte ner på Intensive Study Program första året. Det var 1983. Då var jag där 2 veckor vid Junginstitutet. Sen åkte jag tillbaka 1984. Det Orwellska året kan man säga. Och sen lämnade jag och hade min examen 1995. Ja, man räknar 12 år.
Mm.
1995, 2005, 2007. Men alltså jag måste säga, det kan nog stämma ganska bra att det tog de där 12 åren att läka ihop innan jag vet ju att det dröjde 5-6 år innan jag började berätta ens för min man eller för min närmaste vän.
Mm.
Lite försiktigt började jag, men jag berättade ju inte allt ens efter 5 år. Så att jag höll tyst så länge, och att jag faktiskt var fortfarande rädd för vad de kunde göra. Att de kunde, jag insåg ju att de var beredda att hitta på vad som helst för att skada mig, eller rättare sagt för att tysta mig. Och jag har ju fortfarande inte berättat de
allt.
Värsta hemligheterna. Nej, det har jag inte. Jag har berättat om min historia till stor del, men inte. Men det tog nog ungefär så lång tid. Jag har inga drömmar om dem. Om jag får någon dröm var 50 år där någon av dem är med kanske, så verkar det, känns det som det är helt urladdat och neutralt. Jag kan tänka på dem också med de som var mina överordnade där och som faktiskt skadade mig. Så kan jag tänka på dem med medlidande. Men jag har absolut ingen lust eller behov av att konfrontera eller återses igen eller någonting sånt, utan jag hoppas att de har rätt upp sina. Marie-Louise von Franz är ju död sedan länge.
Ja, det är ju någonting som tar sina år och bearbeta och lämna bakom sig, så är det en sann sak som är sant.
Och det är en erfarenhet som inte lik någon annan. Nej. Sen vet man, och man vet också, kan kanske förstå andra som har varit i det läget. Kan vara svårt. Det liknar ju också en förälskelse som övergår i en dysfunktionell relation som övergår i en normaliseringsprocess, som det kallas, när man till sist börjar anpassa sig och inte förstår, men det går, som du brukar säga, i så små steg. Så just i nuet så försöker man bara hantera en viss situation, och så märker man inte att man glidit ännu ett steg längre in i det här beroendet.
Nej, precis. Nej, och jag tänkte på mina år i Knutby, så hade jag också 6 år där jag var isolerad, kanske är överdrivet ord, men jag var jag fick inte vara med, utfrusen i alla fall. Så, och de åren ser jag som någonting positivt idag utifrån vad jag fick vara med om, vad de andra fick vara med om. Så jag ser ju dem som kanske nästan som en del i mitt, att jag vandrade ut ur sekten. Det är som att jag blev nästan liksom började min friskhetsbana innan jag egentligen lämnade. Så det kanske är så att jag har några mer år innan där också. Jag började jobba ute i vanliga arbetslivet och tänka mer själv och ja, skapa
så
min
kan det vara.
Du jag
kan,
vet inte.
Du kanske bara hade 14 år och du har redan avverkat 12.
Yes! Det är bra, det är positivt.
Ja, det är det.
Ja, jag hoppas att det var lite svar. Det är svårt att svara på den frågan, men jag kan försöka i alla fall och ja, försöka vara ärlig mot mig själv och mot andra. Så gott man kan. Ja, Rigmor, ska vi avsluta för idag och
ja, det gör vi.
Ses vi snart
igen.
Ja, tack alla lyssnare för idag. Och följ oss på Facebook och Instagram så ses vi snart igen. Tack för idag.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.